En gång tyngdes världen av olika kungars onödigt stora försvarsstyrkor. Kungarna var i själva verket demoner, men de utgav sig för att tillhöra den kungliga klassen. Dessa förhållanden gjorde att oro och förvirring spreds över hela världen, och jordplanetens ledande gudom Bhumi begav sig därför till herren Brahma för att berätta om de olyckor som orsakas av de demoniska kungarna. Bhumi antog skepnaden av en ko och trädde fram inför Brahma med tårar i ögonen. Hon grät i förtvivlan och försökte därigenom väcka herrens medlidande. Efter att ha hört detta blev herren Brahma mycket sorgsen. Han begav sig genast till mjölkoceanen där herren Vishnu vistas. Herren Brahma åtföljdes av alla halvgudar med herren Shiva i spetsen. Och Bhumi följde också med. Efter att ha anlänt vid mjölkoceanens strand började herren Brahma prisa och blidka herren Vishnu.
O herre, gudomens högsta personlighet. Som herren Vishnu är du hela universums härskare och den högsta guden över alla gudar. Du försörjer alla levande varelser och minskar deras lidande.
Om det förekommer störningar på någon planet kan den ledande gudomen på denna planet söka hjälp av Brahma som är detta universums herre. Brahma kan i sin tur vända sig till den högsta herren Vishnu, men han kan inte träffa herren ansikte mot ansikte, utan måste stanna på stranden invid mjölkoceanen. Inom detta universum finns en planet som kallas Svetabi, och på denna planet finns en ocean av mjölk. I Vedaskrifterna förklaras att liksom det finns en ocean av saltvatten på denna planet, finns det olika slags oceaner på andra planeter. Det finns mjölkoceaner, oceaner med olja, oceaner med alkohol samt många andra slags oceaner. I Vedaskrifternas mantras finns en särskild lovsång som kallas Purusha Sukta. Detta är en bön med vilken halvgudarna vördar och söker blidka gudomens högsta personlighet. Efter att alla halvgudar hade sjungit Purusha Sukta-bönen för gudomens högsta personlighet fick de dock inget svar.
O Brahma, du bästa bland halvgudar. Trots våra böner har inte den högsta herren Sri Vishnu givet något tecken till oss. Vi vet att du i skapelsens begynnelse fick hela den vediska kunskapen överförd till ditt hjärta från Herren. Var därför så god och hjälp oss genom att på samma sätt söka kontakt med Vishnu nu med hjälp av meditation. Ty du är den enda som kan rädda Moder Jord och oss ur denna svåra situation.
Brahma satte sig då ner för att meditera, och ett meddelande överfördes från herren Vishnu till honom. Han vidarebefordrade budskapet till halvgudarna så att de kunde vidta åtgärder.
Halvgudar, hör från mig befallningen som kommer från Shirodaksha i Vishnu, den högsta personen, och åtlyden utan tidsspillan. När vi framförde vår bön till honom var han redan medveten om den miserabla situationen på jorden. Därför kommer gudomens högsta personlighet att framträda på jorden inom en mycket snar framtid tillsammans med sina kraftfulla energier. Halvgudarna bör vara där och biträda honom så länge han vistas på jorden för att utföra sitt uppdrag att förinta demonerna och återupprätta de hängivna. De bör alla omedelbart söka födas i Yadu-dynastin, i vilken herren också i sinom tid kommer att framträda. Därför behöver du inte ängslas, Moder Jord. Den högsta herren är på väg att uppenbara sig, och vi halvgudar, vars enda mission i livet är att tillfredsställa herren, kommer också att låta oss födas på jordens yta för att hjälpa honom i hans uppdrag. Herren har lovat att var helst och när helst religionsutövandet avtar och irreligiositeten dominerar, kommer han att uppenbara sig för att beskydda sina hängivna och förgöra demonerna. Var därför inte orolig. Han kommer att göra slut på dina problem.
Efter att den välvalda ord har lugnat och instruerat halvgudarna, inklusive Bhumi, begav sig herren Brahma till sin egen boning, den högsta materiella planeten, Brahmaloka. Mathura rådde en festlig stämning. Konung Shurasenas son Vasudev hade gift sig med kung Devakas dotter Devaki. Hela stadens befolkning var samlad inför det ståtliga bröllopet. Gatorna var fyllda av musiker och dansöser, och luften var fylld av ljudet från trummor, trumpeter och andra instrument då brudparet färdades på väg hem i ett utsmyckat ekipage förspänt med hästar.
Ärade medborgare här i Mathura, idag är en stor dag på vår stad. Jag får hela vårt land och konungens son gifte sig. Låt mig kungöra att konung Devaka, burgomens far, som en lyckönskning åt sin dotter, som burgomen har skänkt en hemgift som följer. 400 elefanter utsmyckade med gyllene gilanger. 15 000 hästar dekorerade på samma sätt. 1800 ekipage med två hästar och kusk och vagnar dekorerade med guldornament. Dessutom följer 200 tjänsteflickor och vänner med drottningen.
Vilken vacker park och Vasudev var drottning, det är vacker. Vet du vad? Jag har hört att fast de båda två har kunglig börd och från mycket rika familjer så är de stora gudsingivna och mycket enkla i sina vanor. Förresten, har du sett vilken storslagen gåva kung Devaka har gett dem? Titta på elefanterna där med gyllene gelanger och färgarna sidenfiltar. Titta på alla vackert dekorerade vagnar med flaggor och ståtliga körsrummen.
Men ser du som kör brudparets vagn? Det är brudens bror Kansa. Vet du, jag har hört ryktas att han är en ulv i fårakläder. Att han har många ondskefulla dåd på sitt samvete.
Verkligen. Ja, också bland fint folk finns det skurkar numera. Titta, nu sätter sig brudparet i vagnen.
Det var en mycket behaglig atmosfär när hela processionen färdades framåt och Kansa satt vid tömmarna. Då hördes plötsligt ett ljud som ett under från himlen.
Kansa, du är en dåre. Du är kusk på din systers och svågers ekipage. Men du vet inte att din systers åttonde son kommer att döda dig.
Kangsa tillhörde Bodja-dynastin och han var Ograsenas son. Det sägs att Kangsa var den mest demoniska av alla kungar i Bodja-dynastin. När han hörde profetian från himlen grep han omedelbart tag i Devakis hår och beredde sig att döda henne med sitt svärd.
Vad hör jag? Min egen syster! Nu skall du dö!
Vasudev blev förbluffad över Kangsas uppträdande. För att lugna sin grymma och skamlösa svåger började han tala mycket sakligt och övertygande.
Min kära svåger Kamsa, du är Bodja-dynastins mest ryktbara konung och folk vet att du är den tappraste av krigare och mäktigaste av konungar. Hur kommer det sig att du är så ursinnig att du är beredd att döda en kvinna som är din egen syster? Och just nu, vid denna tidpunkt för hennes bröllop, varför är du så rädd för döden? Den slutgiltiga döden är ändå oundviklig. Du kanske dör idag eller om 100 år, men du kan inte undvika döden. Därför har du ingen anledning att vara rädd. I själva verket innebär döden bara att den nuvarande kroppen slutar fungera och blir till jord igen. Och då antar den levande varelsen en annan kropp i enlighet med sina tidigare gärningar och deras återverkningar.
Vasudev beskrev på så sätt för Kangsa hur den materiella kroppen är temporär, att han inte skulle vara rädd för döden som ändå måste komma. Han beskrev hur den levande varelsen byter sin kropp på samma sätt som en larv försiktigt förflyttar sig från ett träd till ett annat. Hur kroppen inte är mer verklig än i drömmen, eller som månens spegling i havet. Då månen speglas i vågorna tycks den förändra sin form, men den förblir egentligen alltid densamma. På samma sätt tycks den levande varelsen anta så många olika materiella kroppar och tror sig vara människa eller djur, konung eller slav. Men dessa kroppar är bara förgängliga och därför bad Vasudeva Kangsa att inte vara allt för fäst vid sin materiella kropp och att inte i onödan orsaka skada.
Jag ber dig nu att inte vara illvilligt inställd mot din nygifta syster. Man bör inte vara illasinnad mot någon eftersom ondska och avundsjuka orsakar fruktan. Det gäller både i denna värld och i nästa, då man ställs inför dödsriket konung, Yamaraj, som utdelar straff efter döden. En yngre syster eller bror bör beskyddas som man skyddar sina egna barn. Dessutom är situationen så känslig att om du dödar henne så kommer det att skada ditt goda rykte.
Ja, vik undan Vasudeva. Annars kommer du också att få smaka på svärdet.
Vasudeva försökte lugna Kangsa genom att skänka honom goda råd och filosofisk kunskap. Men Kangsa kunde inte blidkas, ty hans umgänge var demonisk. Genom sitt umgänge var han alltid en demon, och detta trots att han var av mycket hög kunglig börd. Då Vasudev misslyckades i sina försök att blidka Kangsa, undrade han hur han skulle kunna rädda sin hustru Devaki.
Låt mig nu först rädda Devaki. Och om vi får några barn får jag försöka rädda dem senare. Om jag som Kamsa tror kommer att få ett barn som kan döda honom, då kommer både Devaki och barnet att räddas. Typ synens lag är ofattbar. Men låt mig nu först på något sätt rädda Devaki.
Efter att ha övervägt hur han skulle kunna rädda sin hustru, började Vasudev tala till Kangsa med stor respekt, trots att Kangsa var en mycket syndfull människa. Ibland kan det hända att en mycket ärbar människa som Vasudev tvingas smickra en person som Kangsa som var mycket ondskefull. Detta kallas diplomati. Trots att Vasudeva var mycket bedrövad gjorde han sken av att vara glad. Han antog denna attityd till den skamlöse Kamsa var mycket grym.
Min käre svåger, försök att förstå att du inte har något att frukta från din syster. Du fruktar en framtida fara då du hört en röst från himlen. Men denna fara hotar inte nu eftersom den ska komma från din systers son. Och vem vet, hon kanske inte får några söner. Du har därför ingenting att frukta i detta ögonblick. Inte heller behöver du någonsin frukta din syster. Om hon får några söner lovar jag att föra dem till dig, så du kan göra med dem vad du önskar.
Nå, jag vet att du är en pålitlig man och att du står vid ditt ord. Jag godtar ditt förslag, så låt oss nu återvända hem.
Ja, du har fattat ett gott beslut.
Under tidens lopp fick Vasudev och Devaki 8 söner och en dotter. Vasudev höll sitt hedersord, och när den första sonen var född tog han barnet till Kamsa. Det sägs att Vasudev prisades för sin hederlighet och han önskade behålla detta anseende. Trots att det var mycket smärtsamt för Vasudev att lämna över det nyfödda barnet var Kamsa mycket glad att få det. Men han kände ett visst medlidande med Vasudev.
Er snod, Vasudev söker er.
Visa in honom.
Ja, er snod.
Vasudev, stig in. Varsågod och sitt.
Jag har kommit för att överlämna mitt barn som jag lovade.
Min käre Vasudev, jag är både glad och förvånad över att du håller ditt ord. Du behöver inte överlämna detta barn till mig, för jag har inte tagit frukta. Jag har hört att ditt och Devakis 8:e barn kommer att döda mig. Varför skulle jag ta emot detta barn i onödan? Du kan ta tillbaka barnet.
Men då Vasudev och Devaki återvänt hem den dagen kunde Vasudev trots allt inte få någon ro.
Jag litar inte på Kamsa. Människor som han kan säga en sak i ena sekunden, men i nästa ögonblick ändrar han sig.
Men varför tror du det, Vasudev?
Jag vet att din bror är mycket begiven på kvinnor, vin och makt. Människor som är alltför fästa vid denna sinnesnjutning kan inte kontrollera sig själva. De grips av en slags dårskap och tvingas göra saker som de kanske inte vill. Därför kan det inte vara sanningsenliga. Kamsa kan inte behärska sina sinnen och han kan göra vad som helst för att söka säkra sin njutning. Vi måste vara mycket försiktiga, Devaki.
Vid den tiden kom den store vismannen Narada till Kamsa. Han fick höra om Kamsas medlidande med Vasudev och om återsändandet av det första barnet. Narada var angelägen att påskynda herren Krishnas snara ankomst.
Ers höghet, Sri Narada Muni är på besök.
Då Narada Muni, som är respekterad av både halvgudar och demoner, steg in i salen, reste sig hela församlingen av respekt och Kamsa trädde honom till mötes.
Narada Muni, halvgudarnas visman, var god och ta dig en upphöjd plats i min sal och motta vårt välkomnande.
Jag har kommit på en kort visit. Jag vill upplysa dig om att vissa personer är i färd med att förbereda herrens ankomst. Det gäller å ena sidan Nanda Maharaj, alla herdarna i Vrindavan och deras hustrur. Och å andra sidan Vasudev, hans fader Shurasen och alla släktingar födda inom familjen Vrishni tillhörande Yadu-dynastin. Du ska därför vara vaksam mot vänner och välvilliga personer samt alla halvgudar som fötts i dessa familjer. I ditt förra liv var du en demon vid namn Kalanemi och du dödades då av Vishnu. Efter att du nu fötts i Bodja-dynastin har du blivit en dödsfiende till Yadus, Vishnus dynasti. Jag förmodar att du måste vara mycket rädd för att även i detta liv bli dödad av Krishna.
Kamsa jämte hans vänner och rådgivare var alla demoner. Demoner är alltid rädda för halvgudar. Efter att Kamsa hört det som Narada berättade om förekomsten av halvgudar i olika familjer var han redo att vidta snara åtgärder. Han insåg att eftersom halvgudarna redan hade kommit så måste herren Vishnu snart komma. Han lät således fängsla både sin svåger Vasudev och Devaki och sätta dem inom lås och bom.
Arrestera Vasudev och Devaki och slå dem i bojor i fängelsehålan! Vishnu kan uppenbara sig när som helst och jag måste vara beredd så att jag kan döda honom!
Fjättrade järnbojor födde Vasudev och Devaki en son varje år i fängelset. Och Kansa, som trodde att vart och ett av barnen var Vishnus inkarnation, dödade dem i tur och ordning. Han var särskilt rädd för det åttonde barnet. Men efter mötet med Narada kom han till den slutsatsen att vilket som helst av barnen kunde vara Krishna. Därför var det bäst att döda alla barn som föddes av Devaki och Vasudev. Detta Kansas illdåd är inte så svårt att förstå. Vid många tillfällen i världshistorien har personer av kunglig börd dödat fader, broder eller en hel familj och vänner för att tillfredsställa sina egna syften. Det finns inget förvånansvärt i detta, för en person av demonisk natur kan döda vem som helst för sin egen gudlösa ärgirighets skull.
Ängsla min fader, Ugrasen, för han är den ledande konungen inom dynastierna Yadu, Hoja och Andaka. Nu ska jag också ta i besittning det kungarike som Shurasen, Vasudevs fader, härskar över. Och jag ska bli konung över alla dessa länder.